Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Juni. Januari kan vara en särskilt knepig tid när det kommer till kassaflöde. Stora investeringar i lager och annonser förra kvartalet innebär mindre likviditet och mindre tillgängliga medel för att driva tillväxten 2024. Men det behöver inte vara så. Upptäck Juni, den svenska neobanken byggd för e-handel. Med ett Junikonto kan du få tillgång till snabb och flexibel finansiering för dina media- och varulagerfakturor. Så du får mer tid att skala kampanjer och fokusera på tillväxt utan att påverka kassaflödet. Är du redo att förlänga din runway i 2024? Läs mer på juni.co.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Poma Spenger och idag ska vi prata med två grundare som har grundat brandet Bagliora. Varmt välkomna till podden Julia Fors och Jessica Lundström!
Tack!
Hur är läget?
Bara bra, tack!
Ni har flygit in er själva från Göteborg idag. Berätta om resan, Julia.
Det stämmer. Vi hade lite stress i morgon men lyckades komma upp här och nu ska vi faktiskt slå två flugor i en smäll här i Stockholm. Vi ska på ett litet event på Mall of Scandinavia där vi har en ny återförsäljare. Så vi ska dit i eftermiddag, så det känns peppigt och kul.
Spännande. Och vad exakt gör ni på det eventet? Alltså ni ska till Moos. Det låter som en pop-up nästan. Berätta lite mer.
Departmental heter det och har olika brands som de promotar. Lite som en pop-up som man kan stå på obestämd tid. Nu har vi testat, vi får se hur detta är. Och där har vi bara bjudit in våra kunder, att vi promotar, att vi kommer ner. Vi har precis lanserat med dem. Och då har vi hela vårt sortiment som vi har till försäljning.
Vad kostar det med en pop-up på Moos?
Det är faktiskt en ganska skön setup där. Så att vi säljer, så de köper inte in någonting, utan genom Stripe då så sköter de liksom all försäljning. Så att vad betalar vi?
Det är några tusen i månaden.
Ja, det är inte alls mycket. Nej, inte.
I månaden? Mm. Det är ju otroligt billigt, låter det som. Ja, för att få synas på Moos.
Ja.
Och vad tror ni är effekten av det här då? Att ni finns i en fysisk miljö?
Vi har ju främst satsat på e-handel hittills och finns inte representerade på så många fysiska ställen. Så vi testar faktiskt det nu och ser lite. Vi tror på kombinationen att det är en bra marknadsföringsplattform framförallt och synas.
Ja, men spännande. Och vi ska ju djupdyka i exakt det här i dagens samtal. Och jag tror vi har två surprise guests som väntar utanför studion som ska komma in så småningom. Men vi pausar den diskussionen. Jag skulle vilja veta lite mer om er. Det är första gången vi träffas. Berätta lite om er. Du får börja, Jessica.
Jo, men jag och Julia, vi är faktiskt svägerskor. Så Julia är gift med min lillebror. Så att det är inte bara kollegor utan vi är faktiskt väldigt nära vänner och familj också. Jag är gudmor till hennes barn så att vi har en nära relation. Och dessutom bor vi grannar i Göteborg där vi kommer ifrån. Vi är från de västra delarna. Och där bor vi 50 meter från varandra och delar både företaget och vardagen tillsammans.
Och det låter ju jättekul, men det låter ju också utmanande. Jag hade två poddgäster som kommer släppas på fredag tror jag det är. Två nära kompisar startar bolag ihop. Och det är ju jättehärligt. Jag driver ju själv bolag med min fru. Att liksom lyckas tillsammans. Men ibland så går man igenom tuffa tider. Kan inte du, Julia, berätta lite om några liksom roadbumps som ni har gått igenom på grund av bolagsbyggandet? Alltså i relationen.
Ja, nej, men absolut. Allting är ju lätt när det går bra. Då är ju relationen på topp. Och går det inte bra, vilket vi har absolut varit igenom sådana perioder, så är det klart att det sliter även på relationen. Däremot så tror jag att det är lättare att bygga bolag tillsammans med någon som är ändå familj eller släkt kontra någon som är en nära kompis. För vi har ju nästan som en syskonrelation, så vi kan ju snäsa till varandra, ryta till, vara ledsna, men sen prata igenom det och gå vidare. Varav jag tror att man har pratat med många som har bolag med vänner där det inte funkar så bra, så kanske man inte vågar lyfta de här konflikterna utan det byggs upp under tid och det byggs upp och sen till slut så spricker det och då skär sig relationen. Så jag tror faktiskt att det är en fördel att starta som familj.
Det ställer ju högre krav på att vi vill inte förstöra vår relation. Och det sa vi från första början. Vi vet hur slitsamt det är att bygga ett bolag och starta liksom att vara entreprenör. Och vi sa det att det är det absolut inte får göra, det är att förstöra våran familjerelation. Vi är ändå liksom släkt och familj. Så det kravet gör att man måste hitta väg ut när det emellanåt är tuffare.
Och jag tänker på kommunikation såklart, att liksom kunna öppet prata om både bra saker och dåliga saker, och kanske inte bara dåliga saker utan också djupt sårbara, svåra saker liksom. Så det är ju såklart en aspekt, men sen också att man sätter sig själv lite åt sidan, att liksom droppa egot. Och jag tror att kommunikationen utvecklas om man går igenom en sån sak tillsammans. Har ni också upplevt det, eller har ni upplevt att ni liksom har vuxit tack vare att ni har drivit det här bolaget ihop?
Mm, det tycker jag.
Ja, alltså från början när vi startade detta så var vi lite bekymrade att vi var för lika. Vi trodde att vi kanske behöver vara lite mer olika för att vi ska komplettera varandra när vi bygger ett bolag. Att vi liksom har olika kompetenser. Men idag när vi sitter här 5 år senare så är det faktiskt det som varit styrkan i vårt förhållande. Att vi är ganska lika, vi har otroligt mycket där vi tycker exakt på samma sätt. Och det har varit bra, för när du har problem så måste du måste kunna fisa dem, du måste veta hur ska vi ta oss igenom detta. Men om man är helt olika och hela tiden har 2 olika åsikter, då kommer du inte komma framåt det. Men vi är nästan alltid ensamma, liksom, att men det här är rätta vägen, eller så ska vi göra med produktutvecklingen, eller det med marknadsföringen. Så det har varit att våra likheter, det har varit en styrka snarare än tvärtom.
Sen hade jag aldrig velat göra det här själv heller. Alltså det är ju liksom så roligt att också fira framgångarna tillsammans med någon. Det hade varit tråkigt att sitta själv i den båten. Det kan vara så här små grejer som när vi först kom in på Kicks, vi stod på något event och jag fick det här mejlet och vi bara tittade på varandra och skrek liksom rakt ut. Vi var så glada, det var en stor grej. Eller första gången vi var med i Vogue eller Elle, där vår produkt syntes bredvid en Dior eller Chanel-produkt. Alltså bara den grejen är så stor för oss. Det här är varumärken som vi har satt upp till och liksom högaktar. Och nu ser vi en Bagliora-produkt där. Det har ju varit så kul att dela de upplevelserna tillsammans.
Mm. Och sen också kanske skönt att dela jobbiga upplevelser tillsammans. Så att man kan liksom trösta varandra i sorgen kring en fuck-up. Och jag vet att ni har en massa fuck-ups som ni kan berätta om. Så vi kommer dit också som en liten cliffhanger till lyssnarna. Men när det gäller den liksom professionella bakgrunden, är den också lite liknande, eller hur ser den ut?
Nej, den är väl lite olika faktiskt. Jag pluggade i USA, läste på amerikanskt universitet, läste sälj och marknadsföring och har jobbat som marknadsförare i typ 20 år. Och inom olika branscher, jag har varit inom hotell, jag har varit inom bilbranschen, ja, en rad olika. Jobbat med marketing. Men alltid drömt om att skapa mitt eget brand, att få göra den här egna bebisen och bara få den att växa och inte ha några kompromisser från någon annan, utan själv få bestämma och styra hur den ska se ut. Så det har varit drömmen. Jag har jobbat både i New York och London och även Göteborg och lite i Stockholm.
Och jag har en bakgrund, började som pluggade mediekommunikation, började plugga tv-producentutbildning, jobbade på produktionsbolag här i Stockholm. Jag gick sen över till Aftonbladet som journalist, där jag framförallt skrev i deras wellnessbilaga. Och även hade en blogg på den tiden som hette Wellness med Julia, som var en av de största hälsobloggarna i Sverige på den tiden. Och skrev även 2 böcker inom träning och hälsa med min kollega. Bodylicious och Superlicious hette de. Och efter det med böckerna så flyttade jag hem till Göteborg. Skaffade mina 2 barn. Och då hade jag fått lite det här mer smak för att faktiskt starta eget och skapa en produkt. Så då pitchade jag faktiskt idén till Jessica att det hade varit kul att starta någonting tillsammans. Men i den här perioden så var jag ju då väldigt inne i hela den här hälsosvängen. Jag hade utbildat mig till kostrådgivare. Ja, och jag var väldigt liksom inne på clean eating och kosten, träning och så vidare. Så då var väl tanken mer att vi skulle starta ett hälsobrand. Vi tänkte en lite så här modern version av René Voltaire. Så vi åkte faktiskt på en mässa i London för att researcha ingredienser till det här företaget som vi skulle starta. Och på den här ingrediensmässan så fanns det en liten sektion vid sidan om där de hade beautyprodukter. Och det slutade med att jag och Jessica gick och tittade på de här ingredienserna. Men vi kom alltid tillbaka till den här lilla sektionen av beautyprodukter. Och kände och luktade på krämer. Och
det var så mycket mer intressant där borta än bland de här tråkiga ingredienserna. Ja.
Så när vi satt på planet hem så sa vi det till varandra. Men herregud, vi ska ju inte göra ingredienser, liksom bars och müsli. Vi ska göra beauty. Vi ska göra hudvård. Det är det vi brinner för. Det är det vi tycker är kul. Så där sattes idén att vi ville ta fram ett hudvårdsföretag.
Jag gillar att ni åkte ner på mässan, svintaggade på att göra en müsli. Och sen den första feta pivoten, en tokhöger 90 grader in i en helt annan bransch.
Vi hade faktiskt till och med hittat en fabrik som vi skulle producera med de här barsen. Och hade lagt upp en plan för hur vi skulle göra. Men vi kände bara att det tar lång tid att bygga upp ett varumärke. Förr pratade man liksom någonstans mellan 5 och 10 år. Och även med investmentkapital så vet man att det är svårt. Och vi vill ju leva med detta förhoppningsvis resten av livet. Kanske lämna till våra barn. Och ska du göra någonting så skapa en produkt, då ska det vara roligt. Man ska tycka det är kul att inte bara göra den här första produkten utan även produktutveckla och ta fram massa. Och då ska det vara, det ska vara kul.
Och hela det här El Taco Truck-segmentet, alltså att man ska upp på hyllorna på ICA, på Konsum, på Coop och sådär. Det är så sjukt utmanande, för det är liksom giganter, Unilever, som liksom äger brands och sitter på massa pengar. Och så ska man förbi dem och sno någons hyllplats.
Mm.
Och det där är svårt, och det är en totalt annan affärsmodell då att sälja kosmetik. Och ni är ju väldigt direct-to-consumer-drivna och liksom tar en högkvalitativ produkt och drar ner den och erbjuder den mot slutkonsumenten. Så det är ju liksom inte bara en pivot-sätt i kategori också, utan också själva tillvägagångssättet av genomförandet av affärsmodellen.
Mm.
Kul!
Ja, nej, men det är ju riktigt.
Men hur exakt gjorde ni när ni startade? Alltså ni åkte ner till mässan, ni blev astaggade på hudvårdskategorin. Vad hände sen?
Nej, men vi ville ju behålla det här hälsotänket i de här produkterna också. Vi kom på att vi ska göra hudvård. Vi landade i, alltså att vi ville nischa oss, och vi landade i clean beauty-segmentet. Och det är enkelt förklarat en produkt med ett högt naturligt innehåll. Vi har över 95% naturligt innehåll i de flesta av våra produkter. I kombination med aktiva ämnen som ger resultat på huden. Samtidigt som man utesluter en del ämnen som kan vara hormonstörande, irriterande och så vidare. Så det är ett väldigt rent innehåll. Och vi hade sneglat lite på varumärken i USA såsom Goop, Drunk Elephant, Ilia och så vidare. Där har ju utvecklingen gått längre fram med just clean beauty. Det har nästan ersatt det som förut var naturlig skönhet. Det beror dock på att i USA så tillåter man mycket fler ingredienser än vad man gör i Europa. Vi har mycket mer striktare lagstiftning här. Så där har ju liksom clean beauty verkligen blivit en sektion, och det kommer hit till Sverige, men det var nischen. Så det var liksom det vi ville ta fram, och med den idén så började vi researcha fabriker.
Mm. Och då åkte vi omkring runt om i Sverige och besökte fabriker för att liksom se att de hade, ja men dels att det var en hög standard på fabriken, rent. Men när man gör hudvård så får det inte komma in några bakterier, så det är jätteviktigt att allting liksom är supercleant. Och att de hade kemistteam som var bra, var duktiga, för det här ska vi liksom jobba med. Och vi ville också att det skulle vara i Sverige, för att vi kunde ju inte någonting om den här marknaden tidigare. Och även om vi liksom bemästrar engelska till 100%, jag har ju bott i USA också, så är det en annan sak att vara på sin hemmaplan och prata på sitt eget språk med kemister. För det här var ju fikonspråk för oss från början. Så, och vi ville besöka fabriken, komma till dem, sitta ner och ha samtalen för att förstå produkten. Hur bygger man upp detta? Vad är komponenterna? Och det har vi gjort. Så vi åkte omkring, och sen till slut landade vi med en fabrik i Dalarna som vi fick väldigt stort förtroende för. Vi hade en väldigt bra dialog och fabriken var superfräsch. Så det kände man som det här blir bra. Och sen träffade vi en kemist där som hade väldigt också lång erfarenhet. Och hon fattade våran grej med clean beauty. Så hon förstod vad vi ville ha. För början var det ju då en kravspec som vi ställde fram till dem. Och sen får ju de hjälpa oss att formulera fram detta. Men vi har också åkt på otroligt mycket mässor, ingrediensmässor. Där det är 90% män som är kemister, och vi är inte kemister eller ingenjörer, och fick ställa väldigt mycket frågor för att bara ens förstå. Men vi satte oss själva liksom och hade möten med de här tillverkarna och ingrediensutvecklarna då, för att förstå vad är det vi köper för någonting. Vi måste veta exakt hur vad produkten är.
Men det här låter ju typ som en MBA inom kemi som ni har genomgått på liksom 6-12 månader genom att besöka de här kemimässorna, ingrediensmässorna. Berätta lite mer om ingrediensmässorna. Alltså, vad är det för något?
Nej, men det är faktiskt det är specifikt med de ingredienserna som man har i recepten, i våra produkter. Då är det olika institut runt om i hela världen. Det finns ganska många i Frankrike. USA har några, är faktiskt de största. Det är ju laboratorium som de har där de researchar och tar fram om det är ett specifikt problemområde. Att det är kanske då rynkor eller om det är typ rosacea eller så, någonting specifikt. Då har man hittat en ingrediens som man researchar på. Och det är flera år innan man liksom får fram. Det är precis som läkemedel. Det är samma typ av process. Och sen ska det här då testas och det ska kravställas och du ska veta. Och då är de tillverkarna helt enkelt samlas då på de här mässorna. Så man har möte med dem och det är bara... Ofta så är ett recept består ju av allt mellan typ 10 till 40 ingredienser beroende på hur komplex produkten är. Så det här är ju bara en ingrediens då som man sitter och pratar med.
Men vad vi har förstått när man nu gör en private label som det kallas, som när vi då kommer som kund till en fabrik och ska tillverka en produktserie, så är det ganska ovanligt att man som kund gör de här delarna. Utan ofta så säger man, okej, jag vill köpa det här konceptet. Fabriken fixar ingredienserna, de fixar ytterförpackningarna, de fixar burkarna och flaskorna. Vi är ju kontrollfreaks och också tycker vi att det här är hemskt roligt. Så vi har ju tagit loss alla de delarna. Så vi åker ju själva till ingrediensmässor, sätter oss in i varandra ingrediens. Vi åker till förpackningsmässor, kollar på liksom pappret. Vi köpte ett så här jättedyrt advokatpapper. Bara för att, ja, det är ju premium vi är också då i. Burkarna kommer från Tyskland, de har en så här soft touch finish, lite så där. Apple, fodral, känsla. Alltså de är så härliga. Men i och med att det är ett premium brand det här, så har vi velat liksom säkerställa själva att det måste vara top, top, top of the line. Alla komponenter, allt från ingredienser till förpackning och ytterförpackning.
Vi har ju en rolig historia om den första ingrediensmässan som vi åkte på. Och då skulle vi hitta en bra peptid, alltså en som verkar på rynkor. Och vi gick runt, vi hade säkert 10 möten bara på en dag med olika tillverkare. Och alla benchade mot ett märke, ett brand. Och vi liksom bara, de måste vi ha. Vi måste åka och ha ett möte med dem. Så vi nästlade oss in och fick ett möte. Och då hade de precis släppt en ny peptid på marknaden. Och då var vi den första i Europa att köpa in detta själva. Så våran fabrik hade ju inte ens det här, den ingrediensen på sina hyllor eller ens hört talas om det. Och då är vi två nya liksom entreprenörer som köper in detta. Och första produkterna i Europa som kom med den peptiden.
Hur lång tid tog hela den här processen? Alltså från att ni satt och åkte ner på mässan och skulle göra en helt annan kategori och sälja müsli och bars till att ni fick fram en färdig produkt?
Men det var faktiskt nästan 1,5 år. Dels tar det ganska lång tid att utveckla hudvårdsprodukter. Det ligger någonstans mellan 9-12 månader. Jag skulle säga absolut 1 år för att ta fram en ny produkt. Så bara där har det ett ganska långt spann att göra produkterna. Sen lade ju vi också väldigt mycket tid innan vi startade på att bygga upp affärsplanen. Hur ska vi komma ut med detta? Vi approachade Kicks för att vi ville ha en återförsäljare. Eftersom ingen hade hört talas om oss och ingen vet vilka vi är. Och vi har liksom ingen kredibilitet inom branschen. Så därför var det viktigt att vi hade en aktör med oss. Som kunde ge oss den credden för att sälja ut till kunder.
Och hur mycket tid och pengar la ni in i det här innan ni hade köpt in lager? Alltså hur många timmar gratis arbete har ni lagt på det här tills att ni hade den färdiga produkten i handen?
Oj, det är svårt att estimera.
Vi lägger ju all vår tid. Ja. Så att vi har jobbat 100% med det här.
Det är några tusen timmar.
Det är det.
Ja. Jag tror det är typ 2500 timmar som man jobbar per år. Sen är det 2 pers. Så ja. Innan lansering så hade ni liksom, innan till och med ni hade fått fram första batchen. Ja. Hade ni kanske lagt då 5-7000 timmar. Plus obviously att man betalar för samples när man är en liten aktör. Så då har ni säkert pröjsat för det också som kostade hur mycket ungefär?
Oh. Nej, men vi jobbar inte så mycket med samples faktiskt, utan vi gjorde första produktionen. Då tog vi fram 6 stycken produkter för vi ville ha ett grundsortiment. Sen jobbade vi en hel del med gifting i början, där vi jobbade med influencers och även till återförsäljare och sånt där. Så det var nog snarare vår stora kostnad att vi la väldigt mycket på gifting. Och det såg vi en del som marketing då.
Just det, och ni startade ett AB tillsammans då, ni kanske äger det 50% vardera.
Mm.
Och hur mycket pengar gick ni in med i AB?
Vi gick in faktiskt, vi har ju tagit bara finansierat det här helt privat. Så vi har ju inga andra investerare och inte några banker heller som har hjälpt oss finansiera. Utan detta är våra egen kraft och tid och pengar som har lagt in i det. Så det var faktiskt en ansenlig summa.
Några miljoner?
Ja.
Men det jag vill få fram liksom är någonstans det engagemanget som krävs för att ta någonting till marknaden. Alltså många vill ju liksom bli täta väldigt fort och liksom det ska ta 1 eller 3 månader. Men ni tar en helt annan väg, och det är också det jag argumenterar för, att det är det som krävs för att man ska lyckas. Alltså att nöta gratis timmar jättelänge, och det gör man flera år då. Plus att man måste investera i lager och så vidare. Alltså den risken som man tar och kanske ta pengar från sparkontot eller från huset eller vad fan vet jag, för att lyckas. Så bara det är ju jättekult att ni vågar ta den platsen. Men jag vill snacka lite om lanseringen. Så du ser framför mig att ni har köpt in en första batch, kanske för några 100 000. Det är ju ganska stora kvantiteter man måste köpa in med hudprodukter. Och dessutom så har de ju också ett due date. Jag vet inte om det är 1 år eller 2 år eller att de håller 3 år. Ja. Men det finns ju i alla fall en flåsande grej i nacken där man måste bli av med det här inom den tidsperioden.
Det var jag jätterädd för i början. Men återigen det, i och med att vi ville liksom etablera oss som ett premium brand, så kände vi att det var väldigt viktigt att vi liksom gjorde det rätt vid lanseringen. Och vi lanserade faktiskt med 2 event. Ett stort event för över 150 personer ute på Wakakos flagship store ute i Nya Hovås i Göteborg. Och ett i Stockholm, och då jobbade vi med en PR-byrå som bjöd in journalister, influencers och så vidare till, då hade vi Le Hibou uppe på Bankhotell där vi hade en stor presslunch där vi stod och berättade om alla produkter och fick liksom, ja, men en stor lansering. Så vi la verkligen krut på lanseringen. Man har ju en chans att göra en lansering, och vi tyckte det var så otroligt viktigt att göra det rätt. Och då var också väldigt skönt, hade vi kommit in på Kicks, då hade vi liksom börjat bearbeta dem flera månader i förväg och åkt upp till Stockholm med en liten rullväska med liksom hallon, havtornsbär som skulle illustrera de här ingredienserna som vi hade lagt upp på ett bord och liksom sålt in det här.
Provflaskor hade vi med oss och de fick testa. Det var inte ens färdiga produkter som vi hade med oss.
Men det gav oss ju liksom en viss kredibilitet att vi hade dem också. Vi såldes på Wakako som är också en fantastiskt fin butik. Vi kom in ganska bra och vi fick ganska snabbt väldigt bra publicitet i många tidningar. Många influencers fick väldigt bra, liksom, en bra community och en bra start.
Och hur gick det då? Hur gick lanseringen? Både sett till direct to consumer, men också sett till wholesale. Hur mycket sålde ni för första månaden?
Och jag kommer inte ihåg exakt, men alltså det var inte, jag ska säga så här, de första 2 åren var otroligt slitsamma. Och bara det liksom att komma igenom bruset var otroligt tufft. Vi fick en bra start tycker vi med det här PR-eventet som vi hade på här uppe i Stockholm med mycket journalister och influencers. Så fick vi coverage, och det var det viktiga. För att bara ens att få folk medvetna om det här hudvårdsmärket, bara del ett steg som tar lång tid att ta. Så det var 2 år som var otroligt mycket, bara att komma igenom bruset.
Hur gick år 1 och år 2 i termer av omsättning?
Inte alls speciellt bra. Vi hade väl ungefär 1 miljon i omsättning på vardera år. 1,2 och 1,3. Det var verkligen struggling.
Och hur mycket var återförsäljare kontra direkt till slutkund?
Från början var det ganska, då vi hade faktiskt, vår första affärsplan var egentligen att vi skulle mest gå igenom återförsäljare. Vi tänkte att det var det spåret som var det viktiga. Så där satsade vi väldigt mycket på att broacha dem, att vi ville komma, framförallt komma ut på hyllorna, men väldigt många satsar först på e-handel. Så det är liksom där vi har byggt upp oss överallt. Och då var det 50-50. Sen var det ju, kom det till en brytpunkt då när det gått 2 år och vi började gå ganska lågt i lager på våra produkter och vi såg att vi måste omproducera. Och det var ju inte bara en produkt, utan det var ju liksom hela då sortimentet på 6 produkter. Och våran bransch är väldigt, det är väldigt höga MOQ:er, så att när du producerar så är det väldigt kapitalkrävande. Det är stora kvantiteter som ska köpas inne. Så det här blev ju en otrolig utmaning att vi såg framför oss liksom att om ett halvår så måste vi producera om allting. Och hur ska vi då göra? Så då bestämde vi faktiskt att vi lade om hela vår affärsplan. Och så, för det att komma igenom hos våra återförsäljare, det är ganska svårt. Marknadsföring i deras kanaler är väldigt, väldigt dyrt. Och vi behåller ju inte kunden, det är ju de som behåller kunden. Och dessutom har vi 100-tals andra märken som vi ska konkurrera med också. Så vi la om, så vi bestämde så här, nu går vi rent mot D2C, vi satsar på vår egen kanal. Och så uppgraderar vi vårt sortiment. Så vi bytte burkar på allting. Vi uppgraderade några av våra produkter så de skulle få en bättre formula. Vi tog fram nya produkter också, alltså produktutvecklare. Och sen bytte vi allting inom företaget, alltså e-handelsplattform. Vi bytte e-mail-utskickverktyg, allting.
Det var WordPress till Shopify, från Mailchimp till Klaviyo. Och det var ju två riktigt bra grejer som höjde nivån otroligt.
Ja, och vi gick ju också in med Jotpo där med sms. Ja,
reviews. Klam,
ja, precis. Mm. Och reviews och hela den här. Så att vi la om allting. Det är make or break it.
Ja, vi sa det. När vi stod där innan vi skulle omproducera då var liksom, det var ju inte så många investerare som ville gå in i det här bolaget eller på den nivån.
En miljon i omsättning och så inte så vinstgivande. Så.
Och inga lån av bankerna heller. Så att vi fick ju skjuta in eget privatkapital igen. Men då sa vi ju det vid den här tidpunkten att lyfter inte nu så får vi nog liksom.
Det här var 2021-2022.
Det här var 2022. Och då hade vi, det var ett jätteproblem då, för det var i kölvattnet där efter hela pandemin. Så det, under pandemin så blev det ju, väldigt många fabriker stod still. Och efter det så hade de otroliga leveransproblem. Alla hade det. Så det är ju både tillverkare av kapslar, alltså ytterförpackningar och burkar och även krämfabrikerna, alltså fyllerfabrikerna. Det var faktiskt inte speciellt intressant bolag att titta på. Plus att vi hade fått gett upp en väldigt stor katt av bolaget också överhuvudtaget om vi skulle haft någon som skulle gå in. Och då kände vi att vi har liksom ändå satsat 100% av vår tid och så mycket av vårt eget kapital. Och vi tror så hårt också på vårt koncept och våra produkter. Så då bestämde vi oss att nu kör vi all in och nu förbättrar vi detta och gör om allting och gör det så mycket bättre.
Och jag vill bara recappa där. Alltså ja. 2018 kom ni på idén. 2019 så utvecklade ni idén och lanserade den i slutet på året, tror jag.
Ja, vi lanserade det. Man kan säga att vi satte igång 1 januari 2020 var våra första riktiga verksamhetsår.
Och 2020 och 2021 var ganska flat med förlust. Och sen 2022 så pivoterade ni en gång till från wholesale till direkt till konsument. Plus att ni var tvungna att göra en ny emission då för att få in mer pengar i bolaget.
Ja.
Vad hände sen?
Jo, och då var det ju då i kölvattnet av pandemin när leveranserna hade blivit så otroligt försenade med alla liksom hade samma problem, både fyllningsfabriken och även förpacknings- och kapseltillverkarna och burktillverkarna. Så från det att vi hade typ 20 veckors leveranstid så var det uppe i 46 veckor. Det här innebar att vi tog slut på 3 stycken produkter i vårt sortiment och det är ju katastrof för ett nystartat företag. Du måste ha dina produkter allihopa och det påverkar din försäljning enormt mycket. Så vi stod inför ett omtag där vi skulle då byta e-handelsplattform, byta verktyg, byta marketingbyrå och omproducera, plus att allting var försenat och saknar produkter. Så det var sjukt tufft hela den våren och sommaren 2022.
Hur mådde ni våren och sommaren
dåligt.
2022?
För jävligt.
Och det är väldigt dåligt.
Vad betyder det i praktiken?
Men man är ju liksom sover dåligt, man är lite låg, man
relationen också.
Ja, relationen tog stryk. Det var ganska så tråkig stämning mellan oss. Ja, nej, det var tufft helt enkelt.
Jag fattar. Mm. Och hur kom ni ut ur det här då?
Men vi har varit väldigt målinriktade och vi har varit väldigt ensamma liksom att vi vet att vi har en bra produkt, vi vet att vi har någonting på spåret, vi ser liksom intresset. Nu kör vi all in en sista gång, för sen hade vi inte mer kapital att gå in med, så det hade liksom inte gått det. Och sen var det efter den här, när vi fick då återproducerat allting plus att lansera nya produkter och byta alla verktyg och en ny marketingbyrå. Och sen så bara vände det hösten 2022.
Men berätta om vändningen då. Alltså skillnaden var ju alla plattformarna istället för att köra, jag kommer inte ihåg vilken det var, men en gammal plattform så körde ni Shopify, ni körde Klaviyo för e-mail, ni kanske jobbade med en ny byrå, ni förändrade affärsmodellen från wholesale till D2C. Alltså allt rycktes upp och byggdes om.
Yes, så var det.
Och sen, hur gick det?
Det gick skitbra. Det gick från att vi hade 1 miljon som vi hade sålt, så sålde vi det på en månad. Så det, och det var, alltså den peppen behövde vi.
Hur mådde ni då?
Ja, bättre, men man var ju...
Och det var ett glas champagne tror jag någon gång som vi tog fram och bara, yes.
Ja, nej, men det är klart att det var jätteroligt, men man vågar ju nästan inte tro på de här siffrorna när man tittade in i Shopify-analysverktyg. Man bara, men är det sant? Liksom, är det möjligt? Och sen har det bara fortsatt, hade en fantastisk Black Month och liksom slutade på en omsättning på 10, vände till vinst, liksom, fick koll på vårt kassaflöde, kan börja spara pengar till... dels reproduktion och liksom till nya produkter, och vi lever av vår kassa idag. Och vi är ett helt annat bolag idag. Och det känns väldigt roligt.
Spännande. Och hur ser bolaget ut idag då? Alltså, är ni personal? Har ni kontor? Finns det här på riktigt nu, känns det som?
Ja, men det är fortfarande jag och Julia som gör otroligt mycket. Och vi har inte anställt någon, men däremot så jobbar vi väldigt mycket med konsulter. Så idag är vi på ett team på typ 10 personer som jobbar med det. Och sen har vi en TPL som sköter all lager och distribution. Och de har vi också fått ett bra samarbete med. Det har tagit några år och vi har ju expanderat ganska mycket det här sista 1,5 åren. Och det tycker de också är väldigt kul. Så att de hade faktiskt Revolution Race på sitt lager tidigare. Och nu har ju vi då ökat så enormt mycket. Så att de tycker det är lite roligt att göra samma resa som de har gjort en gång i tiden.
Just det, nästa Rev Race kanske. Ja, precis. Ja, men spännande. Jag är nyfiken på att jag gissar att kundlistan inte var liksom 160 000 active subscribers. Jag gissar att ni inte har 90 000 följare på Instagram och så vidare. Så att jag gissar att kraften som behövs för att på väldigt kort tid omsätta de här 10 miljonerna, den fanns liksom inte i kunddatabasen. Så vad gjorde ni för att liksom skapa den här snabba tillväxten?
Ja, det var ju utmaningen från början att ge, och faktiskt en av som vi själva har analyserat nu, det här att vi inte hade den här datan, då kunde vi inte göra analysen på liksom vem är våran kund och ställa KPI:er. Vad är våran ROAS, vad är våran CAC och alla de här LTV och AOV som är så otroligt viktigt. Det hade vi inte. Så i början gick vi väldigt mycket på en magkänsla hur vi ville få ut. Vi hade en marknadsföringsplan och vi jobbade med influencers. Och det var svårnavigerat. Det är ju, även om du har en bra influencer som har ett otroligt fint Instagram eller en Facebook, så ska det också matchas med våran produkt och de två ska synka. Och det är inte helt lätt att se det. Och du kan ju definitivt inte bara gå på såna här liksom siffror att det här är en hög engagement rate. Det är det som säger ingenting. Du måste hitta rätt i det. Och det var ganska snårigt från första början att hitta rätt där.
Men nu har vi identifierat vår kund. Vi har identifierat vilken typ av influencer vi ska jobba med. Och vi har liksom knäckt marknadsföringskoden. Mycket då på grund av också att vi bytte byrå med Aydin och Leon som du kommer prata med senare.
Just det, spännande. Men berätta lite om den här kunden som ni satte finger på, att det här är typ kunden som köper hos oss. Och berätta också lite varför det var viktigt att liksom sätta finger på just vem er kund är.
Ja, nej, men vår kund är ju lite äldre än vad vi först trodde. Vi trodde att den var liksom 25, så här, men den är 30 plus. Och en lite mognare, väldigt medveten kvinna som är ingrediensmedveten, är hälsomedveten, är... tycker det är kul med design, gillar skandinavisk design, vill ha något snyggt i badrumsskåpet men också vill ha resultat av sin hudvård. Det är inte den som bara köper liksom ekologisk hudvård utan verkligen vill ha produkter som ger resultat.
Ja, men alltså, när man kunde identifiera henne, för det är oftast, vi har nästan inte bara kvinnliga köpare, det var sån game changer, för då kunde vi också ta fram de produkterna som vi vet att de vill ha. Och vi satt ju kundtjänst också. Vi har ju liksom gått igenom allt från att vi började ha lagret hemma och skicka ut allting. Och även kundtjänsten. Och där sitter man ju och kommunicerar med kunderna. Så då får man ju precis liksom veta. Vi ser likheter är väldigt många i den kundkretsen vi har. Och vi har väldigt mycket lojala kunder också. Mm. Över 40% återkommande i vår egen butik.
I hudvård är man oftast ganska otrogen som kund, så att det är ju väldigt, det är vi väldigt stolta över, att vi har en sån lojal kundgrupp.
Och när man sätter finger på exakt vem ens kund är, vad gör man med den informationen?
Ja, men då, du kan ju liksom ta fram din marknadsföring på ett annat sätt. Liksom, du vet vilka influencers som du ska jobba med som liksom connectar och inspirerar den målgruppen. Så att det blir ju mycket tydligare allting.
Ja, alltså, både uttrycket i marknadsföringen men också produkterna. Vi vet vad de vill ha. De kommer ofta själva med förslag liksom, att detta skulle vi vilja se. Så att det är både produktutvecklingen och också marknadsföringen som man kan anpassa på ett mycket bättre sätt när vi har en tydlig kund.
Och den här resan som ni har gått igenom, det var ju nästan 5 år från idé till att det började gå bra. Vad var lättare än vad ni hade förväntat er?
Lättare? Jag vet inte om det har varit något som var lättare. Jag tycker allting har varit ganska svårt och det har varit så mycket...
Den har jag nästan aldrig ens tänkt på det. För det är så mycket, så här Murphys law. Liksom. Någonting som kan gå fel, det går fel.
Ja, vi har ju verkligen haft liksom extremt många så här grejer som har hänt. Alltså, vi har haft inbrott på vårt lager. Vi har haft en vattenläcka på vårt lager som förstörde liksom massa produkter. Vi har nu senast liksom en produktion där flaskorna var fel. Liksom, så att det står en bulk och håller på att bli dålig med liksom fyllning. Vi var tvungna att skicka tillbaka flaskorna till Tyskland. Så den här bulken
vi
står...
blev bestämda av Schwartz Group. Ja. En av världens största ägare av livsmedelsbutiker.
Vad hände där?
Nej, det var faktiskt också en så här rolig historia. Det var precis i början. Vi skulle göra vår första produktion där. Och företaget hade vi då hade vi nämnt produkterna till Benvola från Benevolence, i engelskans Benevolence, an ambition or an aim to do good. Vi tyckte det var liksom ett bra namn och så förkortade vi, hittade på en egen variant för vi skulle ha .com-adressen och lätt att uttala. Precis när vi producerar vår första produktion och vi skickat det till EUIPA för att få varumärkesskyddade och alltihopa. Men vi hade en månad kvar på processen. Och då får vi samtal från en tysk advokat som representerade Schwartz Group som sa att ni har ett varumärke som konkurrerar med ett av våra. Nej, men så här, det är helt omöjligt för vi har hittat på det här. Det finns inte, det är helt påhittat. Nej, vi har ett varumärke som heter Bevola och de hade reggat sitt en månad efter oss. Och de var jättetydliga med att vi kommer att processa mot er, bara som ni vet.
Och då var produkterna... i produktion redan.
Ja, och yes. De gjorde också då hudvårdsprodukter fast en helt annan genre för det var liksom mycket billigare, det skulle lanseras på i deras livsmedelsbutiker på Lidl och Kaufman, de här matvarubutikerna.
Och det här är ganska vanligt, Vessla, alltså det här moppemärket som många känner till som nu tyvärr gick i konkurs, hette ju med E i början och då hörde Vespa av sig och tyckte det var för nära kategorimässigt eller namnmässigt så då bytte Vessla namn till Ä istället. Men då var ju produkterna redan i produktion och sådär. Men då löste man det genom att bara ta bort en pryl och sätta dit en pryl och sådär.
Ja. Mm. Våra produkter var ju faktiskt i tillverkning så vi fick kassera hela den första batchen.
Och hur kändes det?
Det var jävligt jobbigt.
Hur många tusen var det?
Ja, det var några. Ja, det var några hundratusentals kronor som bara rök där. Som man vaskade.
Alltså det är helt sjukt vad ni har gått igenom mycket. Mm. Tänk att ni fortfarande står på benen.
Jag berättade om det här inbrottet också. Det var ju lite lustigt. Då ringde ju vårt lager och sa att ja, men det har ju tyvärr blivit inbrott här. Kommit in några tjuvar som helt random har bara gått in och gjort ett tillslag och har fått med liksom era produkter. Jag vet inte hur många, 5000.
Vi betalar för våra två kunder.
Och sen, okej. Okay. Och sen så var de borta då nu, kanske 2 månaders tid och sen så ringde polisen igen och sa, vi har hittat produkterna. De är här liksom i en parkeringshus någonstans.
Vi fick åka till Hisingen till polishuset och så fick vi kvittera ut våra egna produkter.
Nej. Då tyckte vi nästan lite synd om tjuvarna som då kanske trott att de skulle få med sig så här 5000 iPhones eller någonting och så öppnat och fått liksom 5000 Bagliora produkter.
Men de kanske var jätteintresserade av hudvård och tänkte, det här är toppen.
Ja, precis.
Ja, men vad sjukt.
Ja.
Så, och det är väldigt kul att du sa att det typ inte har varit lättare. Alltså, du kan inte komma på någonting som har varit lättare än vad du trodde innan att det skulle vara.
Produktutveckling tycker jag ändå är ganska lätt och kul. Och jag tycker liksom att det har varit ganska lätt att få fram bra produkter.
Nej, det är ändå att man har mer tålamod än man tror. Det är väl kanske den lärdomen man sitter med. Men det är en utmaning att vara entreprenör och det är ju också man har ju hela tiden liksom en rädsla och lite ångest eftersom man har liksom satt in sitt eget kapital. Och vi hoppas ju att vi kommer få en return på detta. Det är ju målet naturligtvis att bygga upp ett fint bolag.
Och vi ska snart ta in våra nästa två poddgäster för då ska vi prata lite om hur de gick tillväga för att som en performancebyrå skala caset. Och det ska bli sjukt spännande. Men först vill jag veta lite, vad är visionen med det här? Alltså, du var lite och touchade vid det, men jag gissar att liksom planerna är stora. Annars kommer man inte in med så mycket tid och kraft i det här.
Nej. Det är precis. Nej, men vi är ju som sagt, det är ju bara jag och Julia som har investerat och äger bolaget. Och vi hoppas på att kunna behålla det så länge som möjligt.
tanken är ju att vi vill bygga upp vårt premium brand till bli liksom ett storskaligt bolag där vi hoppas att en dag våra barn tar över. Det är målet.
Spännande. Och med det här som en cliffhanger så kanske jag ska säga tack så hemskt mycket för att ni kom till Stockholm och spela in podden. Och tiden går ju så otroligt fort, framförallt när man har fler poddgäster. Men tack så hemskt mycket, och så tycker jag vi ropar upp Leon och company. Tack så mycket.
Tack.
Leon! Och här kommer alltså våra två nästa poddgäster. Men hur kom ni i kontakt med det här gänget då?
Ja, men det är ju faktiskt lite kul. Ja. För det är ju faktiskt på grund av dig. Vi lyssnade ju på din intervju med Leon i Framtidens e-handel. Och jag var väl ute och gick med hunden som vanligt och lyssnade på det här programmet och kände att wow, den här killen måste vi jobba med. Så drog iväg ett mejl till Leon och på den vägen är det.
Coolt! Tänk att podden skapar sådana här möjligheter.
Eller hur?
Och nu så har vi två helt nya gäster i poddstudion. Och jag tänker att ni ska få presentera er själva. Börjar du, Leon?
Yes, jag heter Leon Reyes och jag har varit med en gång tidigare.
Avsnitt 100.
Avsnitt 100, exakt. Men nu har vi uppgraderat poddstudio. Det känns bra, vi har film. Och jag har med mig min kollega Aydin, så det känns grymt. Så Aydin, du får presentera dig själv.
Jag heter Aydin, jobbat med Leon i snart 5 år.
Ja.
Gjort en del roliga saker ihop. Mm. Och sen nu som senast då, så är det ju Bagliora som har varit mitt huvudansvar sen vi tog in dem egentligen. Jobbat som medieköpare, e-mail, you name it. Allt möjligt man kan tänka sig inom våran sfär. För man har ju behövt göra det när man har varit ett litet bolag och man har haft många kunder som ska ha många olika saker. Så man har varit med och gjort det mesta, så att säga.
Och det är ju skillnad på byrå och byrå. Alltså, vissa byråer är liksom drivna, högmotiverade entreprenörer. Och man vill liksom göra skillnad på ett annat sätt. Jag kommer ihåg att du var en sån, Leon, när vi käkade lunch efteråt. Och du pratade inte bara om själva byråprojektet, utan om att liksom, hur kan man investera eller hur kan man bygga saker och sådär. Vart är du idag? Alltså, du kör ju Exposure. Hur har Exposure utvecklats de senaste 2 åren?
Nej, men vi har blivit fler medarbetare. Vi har haft växtverk, vi har gått tillbaka, det har gått upp och ner. Så det är liksom, det är som vilket bolag som helst som man driver. Men sen nu är vi i den fasen där vi liksom investerar i våra kunder.
Kul, och du Aydin drev ju projektet från start, alltså projektet med Bagliora. Kan inte du berätta lite, vart var Bagliora när du började?
När vi kom in första början så var de väl, de hade lite problem med att liksom få igång allting på riktigt och få allt att rulla. Och det vi egentligen såg var väl att strategin som de innan hade kört var väldigt... Det kanske såg bra ut på vissa typer av siffror, men försäljningssiffrorna såg ju kanske inte superbra ut i slutändan. Liksom.
Men berätta lite mer detaljerat. Alltså, vilka siffror såg bra ut fast de inte gav effekt på det man vill att det ska ge effekt på? Det vill säga alltså, omsättning.
Det som de hade ju väldigt mycket trafik. De hade ju mycket folk som var inne och tittade på produkter och det var ett bra flöde med bra click-through rates och liknande, men... Problemet var väl det att sättet man hade optimerat utifrån var för att få in folk och kolla på hemsidan. Men folket som kom in var väl kanske inte superkvalitativa för att göra ett köp i slutändan.
Så det var ett konverteringsissue?
Ja, lite så skulle man kunna säga. Så att det såg ju bra ut på så sätt att man hade mycket folk som kom in och att annonserna hade höga click-through rates och det var liksom... På det sättet.
Och det här tror jag är jäkligt vanligt. Det vill säga att man har lanserat ett brand, man är svintaggad, man har hållit på ett år... Och sen så börjar man driva trafik till sajten och sen konverterar inte trafiken. Mm. Och det här är frustrerande för entreprenören, för man testar jättemånga olika saker, men man får inte trafiken att konvertera. Hur attackerar man ett sånt problem?
Mm. Ja, alltså det vi gjorde med Bagliora, precis som Aydin säger, det hade ju annonserats och de hade ju marknadsfört sig under en längre period. Men det som vi såg var väl att hur kreativ såg ut var väldigt, det var väldigt brett. Man försökte sälja in liksom varumärket till en början när man var i ett liksom så lågt stadie. Mm. Och det vi gjorde egentligen var ju att vi kollade, okej, vilka produkter ger faktiskt ett mervärde till kunden och varför gör de det? Vad är inkörsportarna till varumärket? För att när man jobbar med annonsering så är det mycket så att du behöver en inkörsport till varumärket. Du behöver testa en produkt och sen gillar du den så pass mycket att du vill utforska resten av sortimentet. Så att det vi gjorde egentligen var att identifiera inkörsportarna, kanske var 2-3 produkter. Och sen så, de är liksom bra marginaler, bra effekter och så vidare. Och sen när vi hade fått in de kunderna på första köpet, då kunde vi börja bygga liksom, mer sälja och få in folk i varumärket och jobba mycket med retention och e-mail och sms.
Exakt, och det du säger egentligen att hela köpresan är ju sjukt komplex och det handlar inte bara om att driva trafik till sajten och så löser sig alla problem, utan det handlar om hur man paketerar produkten mot slutkund. Ska man sälja dem styckvis, ska man sälja dem i tre pack som man gör med kalsonger eller så vidare. Och sen såklart hur man får kunden att konvertera och sen fortsätter driva marknadsföring mot den befintliga kunddatabasen. Låt oss stycka det här, Aydin. Berätta exakt i detalj. Alltså först så satte ni finger på inkörsprodukten. Mm. Hur satte ni finger på vilken produkt som var den som skapade en första konvertering hos en ny kund?
Det vi startade med, vi brukar oftast ha en två månader innan vi startar med vilken kund som helst egentligen. Då vi kör en djup analys på liksom vad är det som funkar? Vad är det folk gillar? För vilka produkter är det? Jag läser igenom alla reviews på produkterna, liksom allt som är bra och dåligt. Plockar ut de dåliga för sig, fokuserar lite mer kanske på de dåliga för att se okej, vad är det som folk inte gillar om produkten? Vad är det vi måste liksom visa till de som inte kanske kommer tycka om det, varför de borde tycka om det? Och sen liksom bygga det därifrån för att liksom se alla våra kundtjänstmeddelanden, se liksom vad är det som gör att folk kommer tillbaka hela tiden som, av de som redan fanns. Och sen bygga vidare på det har ju varit den stora delen. Liksom, att vi har fokuserat mycket på vad kunden i sig tycker om produkten.
Så egentligen samla in så mycket kundinformation som möjligt. Och då är det liksom omdömen, det kan vara via kundtjänst. Gjorde ni typ kundintervjuer och liknande?
Ja, vi skickade ut ett så här...
En poll?
Ja, exakt. Där vi bara frågade lite olika frågor. Och sen även...
Och vad ställer man för frågor då?
Så vi frågade allt egentligen från vilka produkter de köpte till vad det var som gjorde att de gjorde första köpet. Till vad det är som gör ifall de är återkommande kunder till att de kommer tillbaka. Varför de har valt specifikt den här produkten. Och liksom alla de här basic-grejerna egentligen som man kan tänka sig.
Och vad svarade folk där?
Ja, vi fick mycket var att så här, det var... Eftersom att produkten i sig är ett exklusivt brand, så att det är lite dyrare grejer, så att de är inte, det är inte kanske det lättaste att gå över till när du ska byta hudvård direkt bara sådär. Men det som vi märkte var att det som behövdes var att de bara skulle få hem produkten och bara få känna på produkterna. Alltså innan, det vi fick som svar var att innan man ens använde produkterna så tyckte kunderna att det var liksom bra grejer bara på grund av vikten i liksom flaskan och liksom hur känslan är och allt sånt där. Men sen så var ju slutändan att de såg alltså resultat på det som faktiskt lovades att de skulle få resultat på.
Och då låter det som att från den informationen som man samlar in från kunden via intervjuer, via polls, via omdömen och så vidare, via kundtjänst, så kanske man gör om allting. Man kanske gör om sajten, man kanske skriver om produktbeskrivningarna, man kanske lyfter vissa saker högre upp på sajten för det här är viktigare uspar. Man kanske flyttar ner annat skit som kunden inte bryr sig om. Vad var det för grejer som liksom byggdes om här?
Ja, men det vi gjorde var ju liksom framförallt lyfta upp liksom recensioner. Vi såg till att vi hade FAQ på varje liksom produktsida. Vi såg till att liksom köpflödet blev enklare. Så att det var ju de liksom små tweaks som behövdes göras för att vi skulle få en effekt i konverteringen. Mm. Och sen nu så har vi liksom varit ganska försiktiga med sajten för att vi ser en bra konverteringsgrad. Så att vi vill inte göra för mycket ändringar liksom. Men det behövs ju ett lyft på sajten och där kommer vi göra det liksom väldigt, väldigt noggrant för att se till att vi inte tappar konvertering.
Och skapar ni liksom olika landningssidor och testar de landningssidorna för att se vad som fastnar och vad som inte fastnar hos kunden? Mm. Berätta lite om det.
Ja, vi plockade ut de produkterna som vi såg liksom presterade bland de bättre. Och även där igen gick tillbaka och se varför den presterar bättre, vad det kunden tycker om det. Sen så skapar vi en landningssida egentligen punkt och prickar ut efter vad vi vet sen tidigare med andra varumärken, så vi vet varför det funkar med hur landningssidan ska vara uppbyggd. Men sen också den informationen och texten som fanns med i på landningssidorna var väldigt drivna av vad liksom recensionerna var på, vad kundtjänsten hade fått in om produkten och liksom hela den biten. Och sen bara egentligen bara spalta upp det så att allt sker i ett jäkligt skönt flöde. Så att det är enkelt för kunden att följa hela och ändå få all information som den behöver få.
Och se att man har fem olika landningssidor för en och samma produkt. Där man helt enkelt flyttar runt usparna lite. Vilka KPI:er tittar man på för att bedöma om liksom landningssida 1 är bättre än landningssida 3?
Mm. Alltså det har ju liksom mycket att göra med, alltså i slutet av dagen, det som det har att göra med konverteringsgraden på landningssidan. Men så här, det vi gör är att, precis som Aydin säger, vi kollar på vilka produkter som har mest köpvolym. Och när vi till exempel lanserar en ny produkt så börjar vi med att köra annonser mot den direkt till produktsidan, PDPn. Och sen när vi ser effekt och vill ha ytterligare effekt, då skapar vi olika typer av landningssidor för den produkten. Då kanske vi testar tre olika typer av landningssidor. Det kan vara en som är med quiz, en som är liksom listat, så här, de här fem grejerna borde du veta. Och sen liksom testar vi de här under en liksom period på kanske 14-30 dagar. Och sen ser vi vart får vi högst konverteringsgrad egentligen. Och så vet vi till exempel om det är ett quiz som funkar bäst, ja, men då ska vi liksom fokusera på den och optimera quizet ännu mer.
Vad är ett quiz på en landningssida?
Ja, men till exempel om du skulle, speciellt med hudvårdsprodukter, då kan det vara en djungel i vad du ska liksom använda det av. Liksom. Och då ställer vi massa frågor, ja, men vilken hudtyp du har, de här grejerna, för att försöka förstå vilken lösning vi ska ge till kunden. Och då får man ett resultat som är genererat och då får man ju en skräddarsydd lösning helt enkelt.
Just det, så det handlar egentligen om att liksom identifiera produktvinnarna, skapa en massa landningssidor för dem, se vilken landningssida som funkar bäst. Om det är quizet som presterar bäst så skapar ni fem nya landningssidor på quizet för att AB-testa olika variationer av den. För att liksom hela tiden fine-tuna det bästa resultatet. Så egentligen fimpa det som inte funkar så bra och fokusera på att utveckla det som går bra.
Precis. Sen handlar det ju hela tiden om att liksom, för att växa så måste vi ju antingen ut på nya marknader eller lansera fler produkter. Och med de insikterna vi får att de här produkterna fungerar bra, då ska vi lyssna mer på kunderna och på vad de vill ha och liksom vad de söker och lansera liknande produkter. Det är så vi skalar egentligen.
Precis, och det vi snackar om nu egentligen hur man attackerar konverteringsissue på sajten eller liksom product market fit, eller kanske snarare så här lack of product market fit, och hur man liksom förflyttar det till att faktiskt ha en sajt som konverterar på nivå så att man får en affär som funkar. Men trafiken då? Jag gissar att ni gjorde massa förändringar där också, och på dig Leon så lät det som att det var på tok för mycket early funnel, alltså för mycket branding trafik som drevs tidigare. Berätta lite hur trafikförflyttningen skedde liksom, och hur påverkade det funneln, som, alltså hur ni viktade trafiken i funneln?
Ja, men jag kan ju berätta lite hur det såg ut till en början. Så att kunden körde, alltså Bagliora körde ju bara på annonsering på Meta. Och det vi egentligen gjorde var att vi kollade på alla creatives och såg att det är rätt så bra CTR, men kvaliteten på trafiken är inte så bra. Varför? Okej, ja, men om vi kollar generellt på vad som ligger ute just nu i form av creative, så är det liksom generellt, man försöker sälja in varumärket. Men det vi vet är att vi visste att vi behöver inkörsportar i form av produkter. Och då måste vi fokusera specifikt på de produkterna. Vad de gör för kunden, vilka fördelar produkten har och hur produkten förändrar liksom kundens liv. För det är det som i slutet av dagen folk köper på. Och så tog vi fram unika koncept som aldrig hade testats på kontot förut. Vi sköt väldigt brett, både i målgrupps liksom targeting men även i creatives. Alltså vi hade helt unika koncept som vi testade mot varandra. Och när vi gör det och efter en tid att vi har spenderat, då ser vi vilken väg vi ska gå. Alltså vilka liksom vinklar funkar bäst samt vilka typer av liksom creatives form av formatet funkar bäst. Och liksom det vi insåg var att vi behöver trycka på vad gör produkten för kunden, alltså så här, vilka effekter ger den. Visa liksom vad som händer, vad effekterna har före och efter. Vi behöver visa hur produkten togs fram, vilka ingredienser som har använts i produkten för att liksom kunden ska köpa och göra lite längre format i form av creatives.
Så ni hade typ ett antal USP-teser, alltså unique selling points-teser, som ni typ skissade på en whiteboard på exposure-kontoret, kanske tillsammans med er kund då. Och sen så testade ni dem. Hur länge pågår det här testet? Typ 2 veckor? Alltså hur mycket pengar måste man bränna för att lära sig någonting från ett sånt test?
Alltså vi hade ju en väldigt liten budget till en början, så att, tror vi testade runt en månad, liksom första månaden. Men vi såg väldigt snabbt vad som funkade. Ja. Och kunde skala upp väldigt snabbt eftersom att vi klev in. Det var 1 oktober 2022. Då hade vi gjort ett researcharbete i september, klev in och launchade allt 1 oktober och fick insikter direkt eftersom att vi hade gjort det här researcharbetet.
Det låter som 100k budget ish 4 veckor och man testar olika USP-teser och sen så ser ni att USP 1 och 2 funkar som bäst och sen så gör ni så att ni vidareutvecklar dem. Och när man vidareutvecklar en USP-tes eller liksom trafiken som har drivit i sajten, då jobbar man mycket med creative som du snackar om, alltså bilderna och filmerna som langar upp. Berätta lite om det då, alltså stillbilder eller filmer och liksom vilka koncept bet i det här fallet.
Ja, men vi testade allt, alltså. Vi testade allt och, men framförallt var det ju videos då. Och vi briefade väldigt mycket till Julia och Jessica vad de skulle göra för någonting, och vi ville ha mycket content med dem. För att om det är någon som kan sälja in produkten väldigt bra så är det Julia och Jessica. För att det är de som har tagit fram den, de vet varför de har tagit fram och satt ihop alla de här ingredienserna.
Ja, alltså våran bästa video egentligen som vi skapade där och då var ju tillsammans med Julia. Och det är en av videorna som jag tror vi rullar den fortfarande. Så den har liksom kunnat rulla i snart 1,5 år fram och tillbaka.
Och jag skulle jättegärna vilja att du spelar upp den strax. Så Aydin, du kan langa upp den på din lur och spela upp den.
Får jag hämta luren? Ja.
Och medan du plockar fram luren, Aydin, så kan jag, Leon, snacka lite grann. När det gäller Kratim som presterade bäst, så lyfter du fram det som jag har tjatat om i podden, som såklart är en så kallad founders ad. Berätta lite om founders aden som funkade svinbra här.
Nej, men Aydin ska ju strax visa den här, men alltså, en klassisk founders ad är ju, ja, men det är egentligen att en grundare berättar om varför man tagit fram en produkt, varför man tagit fram ett varumärke. Och liksom, Julia har ju en fantastisk bakgrund då hon har jobbat som liksom journalist och har skrivit om skönhet i många år. Och är liksom väldigt nördig inom skönhet. Så att det är därför hon är liksom det perfekta ansiktet för det här.
Men hade Julia och Jessica kört några founders ad alls innan?
Nej, ingenting.
Just det, så de körde väldigt mycket early funnel, och det var mycket branding, och det var mycket produktfokuserat.
Alltså det var mycket, man försökte sälja in Baglora som varumärke. Och liksom, ja, men det här med clean beauty. Och det är någonting som är väldigt viktigt i Baglora som varumärke. Men för att få in de här kunderna, så är det mycket viktigare att satsa på, okej, vad är produkten, vad gör den för dig och hur kommer den se till att du får ett bättre liv?
Och även där så vill man ju ha en massa olika teser, alltså olika tester om vinklar som man kör i kommunikationen. Hur satte ni de vinklarna liksom, och hur vet ni vilken som är bättre och sämre?
Nej, men så här, det vi kollar på framförallt är så här, vilket problem löser produkten, och sen kollar vi på, ja, men vad har folk för struggles när det kommer till det problemet. Och så försöker vi testa och trycka på de olika strugglesarna. Och då kan man få liksom riktigt bra creatives och bra vinklar.
Så du vill liksom ha en problemlösning-effekt i kommunikationen?
Exakt, jätteviktigt.
All right, och nu är det moment of truth. Aydin, fram med luren och spela upp.
The moment of truth blev lite, den är lite gömd den här videon, så den gick inte att hitta riktigt. Men jag får hitta den och så får jag skicka den, så får du klippa in den på något snyggt sätt.
Nej, men jag tänker att langa upp någon annan film så att vi liksom får en idé av en ad som ni kör och som funkar relativt bra att se. Och jag tänker att liksom, det där förändras ju också över tid, så det är svårt att ha en ad som funkar i 1,5 år, ibland har man tur och det är så. Men du får supergärna spela upp valfri ad för gänget här.
Absolut. Alltså grejen är, jag kan ju bara säga medan jag letar upp och hittar den. Men det som vi har märkt egentligen, som jag vet inte, det är så här. Det som vi ser är att folk pratar framför kameran. Det som funkar bäst är att ha en person framför kameran. Speciellt när det kommer till hudvård, så är det alltid så. Det är ju svårt att liksom prata om en produkt och bara visa produkten när det kommer till hudvård. För att i det hela så ska det ju hjälpa en person i någonting. Och när du inte ser en person, så det har jag märkt när vi har kört annonser där vi bara har produktbilder eller bara videos på själva produkten som man inte egentligen ser kräm eller någonting på, utan bara själva hårda produkten, så går det generellt väldigt, väldigt mycket sämre. Och det tror jag har mycket med att göra, att just att man inte ser en person som faktiskt använder det, och då är det bara en produkt som inte har någonting bakom det liksom.
Jag fattar.
Vi skapade lite nytt här senast, och det som vi har sett som funkar absolut bäst är ju när vi blandar flera personer. Okej, vad vill jag att jag ska visa mot någon kamera?
Spela upp den så här, in i micken.
Vitamin Glow Primer nu ett tag, och jag måste bara visa er vilka fantastiska resultaten är.
Det går inte en dag utan att jag använder den. Den är otrolig.
Det som är bra med den här produkten är att den innehåller massa vitaminer, och du kan faktiskt använda den istället för en foundation, bara för att få lite så extra snyggt glow.
Men alltså, ni ser ju, det blir liksom en instant glow. Alltså dels får jag mycket jämnare hudton, och sen får jag det här otroliga glowet.
Den går utmärkt att lägga som sista steget i det.
Och det där är en kombination av, jag hörde ju, jag såg inte den här, det är Carolina Gynning, och det är säkert ett collab, så ni har ju giftat henne produkter och samarbetar med henne och köper content och snack från henne, och sen så klipper ni ihop det tillsammans med Julia som är grundaren, så det är en slags kombination av kändis och autenticitet, det vill säga grundare och Carolina Gynning.
Allt möjligt, ja.
Och sen, hur många variationer klipper ni på en ad då?
Vi har valt att, i början så klippte vi så mellan 5 och 10 stycken per annons, innan den ens gick ut och testades. Men nu har vi gått tillbaka till att vi klipper en extremt bra till att börja med. Och sen så testar vi den, ser hur den fungerar. Kollar på så mycket data som vi kan få ut av den annonsen. Och sen därifrån, om vi ser att det är en presterande annons, då kan vi börja klippa till nya. Så att vi inte sitter och klipper olika varianter redan från början. Och kanske lägger 2-3 timmar i onödan på att ingen av dem kommer funka, utan att vi testar annonsen själv, ser om den funkar. Funkar det då, okej, då bygger vi vidare på den och ser hur mycket vi kan bygga vidare därefter. Liksom.
Och ni har säkert en mini-intern playbook nu där ni har liksom ett regelverk som ni förhåller emot när det gäller content, så att liksom Julia vet vad hon ska spela in och ni vet lite hur du ska klippas. Berätta lite om det regelverket.
Vi har nog ingen riktig sån så här, amen, så här gör vi på varje video, utan det är lite generellt. Det är olika per varje brief. Liksom. Vi skapar ju specifika briefs för varje video som vi gör. Och är det videos då vi vet att vi ska ha med Julia i den, då börjar vi alltid med att skriva ett script som vi tycker att hon ska kolla på och sen liksom följa efter med hur hon ska visa upp produkt och liknande. Och sen allt prat låter vi vara av till henne själv, för att hon vet ju bäst om produkten, så det brukar hon få prata om själv. När vi får in det råmaterialet kollar vi på det och ser, okej, finns det någon del i videon som är väldigt pushig eller som är väldigt bra, som lyfter väldigt bra. Då plockar vi ut den biten, plockar den, sätter den i början och sen så blir det som en liten hook som vi kallar det, eller som alla kallar det tror jag. Men. Och sen därifrån bygger vi upp videon. Briefen kommer oftast från mig eller från någon annan i teamet som skickas till våra editors. De klipper ihop den. Så är det några fram och tillbaka med, tills att den blir helt perfekt, och sen så skickar vi ut den. Låter den rulla 2 veckor minst i alla fall. Se vad vi får ut beroende på vad vi har för budget på annonsen. Sen när vi ser om den har presterat, om den har kommit över våra liksom nyckeltal som vi känner att vi vill ha den på, då plockar vi tillbaka den, låter den rulla och så gör vi mellan 5-10 stycken varianter på den annonsen och skickar ut dem och tävlar dem mot varandra. Liksom.
Content, content, content. Hur många nya creatives skapar ni per månad?
Oj, ja, det jag vet faktiskt inte.
Vad ungefär?
Vi försöker i alla fall hålla oss till helt nya videos som inte är spin-offs på tidigare, så försöker vi ändå starta alltså minst 5 stycken i veckan, och det är liksom på specifika annonser då. Och sen så gör vi ju samtidigt, så gör vi ju som sagt, när vi ser att någonting funkar så gör vi ju minst 5 stycken varianter på det, så mellan 10-15 stycken i veckan, så att det blir några stycken i månaden liksom.
Ja men coolt, så säger runt 50-60 nya creatives per månad, och av 100 tester, hur många procent presterar på en bra ROAS, det vill säga över 4-5 ish?
Ja, den procent, alltså den är inte så superhög faktiskt.
Men är det 10, 40 eller 70?
Ja, det skulle låg.
Alltså. Ja, jag tror det är rätt låg. Alltså 20 skulle vara liksom riktigt bra, då är det bra. Så.
Och det här är ju intressant, för att liksom det ni gör är att ni har en ganska bra idé, troligtvis mycket bättre idé än många konkurrenter, i att liksom sätta finger på vad som funkar och inte funkar. Och utöver det så har ni bara en träffsäkerhet eller en hitrate på typ 20% ish.
Mm. Ja, den är lite mindre tror jag. Jag tror att den ligger typ alltså, mellan 10 och 15.
Ja, det beror på. Mm. Ja.
Ja, precis. Och det här betyder ju bara att liksom, behovet av content är så jäkla högt. Och när man skapar enorma volymer content, det är då man har möjlighet att lyckas med performance. Men du kan ju lyckas med en video. Men sen är det svårt att skala. Alltså sen är det svårt att upprätthålla tillväxten. Och nu så ligger ni på 10 mil-ish liksom. Men frågan är, hur tar man det här från 10 till 100 miljoner? Det är svårt att allting ska följa med. Och såklart så har ni en sortimentsbreddningsstrategi och en globaliseringsstrategi och så vidare. Men ur ett ads-perspektiv, alltså hur skalar man någonting som är bevisat och funkar?
Alltså det som är bra med Bagliora är att framförallt Bagliora har riktigt bra produkter. För andra, vi är inte beroende egentligen av någon typ av influencer. Vi har produkter som är liksom väldigt gångbara internationellt. Så att det vi liksom kommer göra nu är att vi ser en jättebra tillväxt år till år. Och jag ser att vi liksom kommer lansera fler produkter i Sverige. Sen kommer vi att lansera i en ny marknad. Använda lite, liksom, alltså absolut samma liksom, alltså finding som vi har haft i Sverige. Men såklart anpassade efter marknaden. Och sen kommer vi gå in med en riktigt bra go-to-market-strategi och lansera i den marknaden.
Kul! Och vad har inte gått som ni har tänkt er?
Ja, alltså...
Det är mycket. Alltså, så här, ja. Det är svårt, så här, när man får en fråga, det är svårt så här, att kolla tillbaka och bara, ah, det här gick fel. För det är så här, många mini-grejer liksom, som har... Ja.
Men det som man kan tänka sig mest, det är väl så här, men det är vissa små samarbeten som man har gjort som man bara efterhand tänkt att det kanske inte var det bästa.
Alltså influencer collabs där ni köpt content.
Exakt, exakt. Men det är också det, alltså så här, man behöver nog ha lite sånt. Alltså du behöver få motgångar, du behöver ha gånger då saker och ting inte alltid bara funkar helt perfekt. Mm. För att skulle du ha allting funkande perfekt, då finns det ju ingenting att jobba på till slutändan. Liksom.
Nej, men i och med att ni har en hitrate på, som du sa Len, 10-15%, så betyder det att ni har en liksom unsuccess rate på 85-90%. 90%. Och det är kanske lite temat på dagens podd liksom, att så här, gå igenom en massa failures och misstag och skit. Och sen förr eller senare så kanske släpper det. Mm. Så 9 av 10 saker går åt helvete. Kan man high-fivea på den?
Ja, ja, det tror jag då.
Och vad har gått lättare än vad ni hade tänkt er?
Alltså, vi fick ju en väldigt bra start. Mm. Och momentum snabbt. Vilket vi inte, liksom, vi var inte förberedda på det skulle jag säga. Det brukar ta lite längre tid. Det var ju väldigt, väldigt kul faktiskt. Och sen har liksom tillväxten flyttit på. När det går tillbaka till utmaningar. Det vi har liksom haft så här... Det vi behöver jobba på nu är att vi har blivit väldigt bra på e-mail och sms. Just för Bagliora. Och det har gjort att så här, returning customer rate går upp ganska mycket. Och då är det så här, då blir det så här, nu måste vi få in, nu måste vi ha högre first customer rate. Alltså vi måste få in mer ny kund för att fortsätta den här tillväxten. Mm. Så här, desto bättre man blir på att retaina gamla kunder, desto liksom, då det är som att alltså retention och eller så här, ny kund tävlar mot varandra. Så det är liksom Aydin och Celine som tävlar mot varandra. Ja. Och så här, vem ska ha högst procentandel?
Och det, precis, och det hänger ihop. Alltså det är ju alltid ett ekosystem och själva sidan och konverteringsgraden måste funka för den trasig så skiter sig allt. Och även trafikmaskinen måste funka för är inte den tillräckligt bra så skiter sig allt. Men även liksom hela efterspelet efter ett första köp måste funka. Mm. För om ni inte har någon retention så kommer ni inte tjäna några pengar. Och där sitter ni ju på email flows där så snackar om sms. Berätta lite om hur många flows ni har på Bagliora och vad de gör. Mm.
Jag tror att vi har ju de här klassiska, vi har abandoned cart, web abandonment, vi har ett liksom gediget välkomst liksom flow. Vi liksom det är de liksom primära, och sen har vi byggt ut lite andra flows också, men vi skulle haft med Celine här som kunde berätta.
Ja, Celine har bäst koll på det. Men jag vet att Celine sitter och jobbar just nu på att bygga upp nya flows för produktspecifikt beroende på vad man köper. Om du köper Y skulle du få mail om X beroende på hur de passar ihop och vad folk tidigare har köpt efter att de har köpt produkten innan. Liksom. Så att just nu sitter vi och sätter upp det, och det ska vi sätta upp på varje produkt ska vi göra.
Och sen snackar vi lite om sms också, och om man pratar med en generell grundare till ett brand så tycker de generellt att sms är för säljande, Leon.
Ja, men det är ju säljande, och då, man har höga open rates på sms, och det betyder inte att man ska liksom utnyttja det och bara köra på med sms. Men jag tycker ändå att det kan vara en bra strategi att liksom lägga in, för att till exempel om du har många som till exempel inte öppnar dina mejl, så kan du så lägga in det som ett flow att om någon inte öppnar ett mejl så får de ett sms istället. Och då behöver du inte skicka ut det till alla. Och sen liksom, men man ska absolut vara försiktig med sms, för det får inte bli för mycket. Och det är också så här, Bagliora är ju ett lyxmärke, så vi vill inte pusha för mycket heller.
Men sms är ju oftast en push på en rabatt. Jag gissar att det är också kommunikationen hos er.
Mm. Ja, alltså när vi har liksom de få gångerna vi har rabatter så pushar vi ut i sms också. Mm.
Ja, men spännande. Och har ni några liksom andra generella takeaways från det här caset?
Nej, men jag skulle säga att det är egentligen, alltså, det är så här vi jobbar. Alltså testa snabbt, få insikter snabbt, gör ordentlig research från början och ha is i magen.
Och det är ju typ skillnaden mellan liksom performance marketing och growth hacking. Så ni är liksom mer growth hackers som går in och testar mycket fler saker, mycket snabbare och kollar vad som funkar och inte funkar och sådär. Mm. Och det här gör man ju oftast inom SaaS-tjänster ju. Så det här är jättekul, och jag kommer absolut följa er, och det ska bli skitkul att ha med er i podden snart igen. Och tack så hemskt mycket för att ni tog er tiden. Det jag vill avsluta med dock är att ni ska få ge varsitt tips till alla poddnysslare där ute. Vad börjar du med, Leon?
Tips alltså generellt liksom.
Om e-handel.
Om e-handel. Ja, men jag skulle säga testa snabbt.
Mm. Jag skulle säga lyssna på kunderna, för det är de som vet bäst i slutändan.
100%.
Ja, men kul, och nu fick inte Jessica och Julia tyvärr rekommendera någon till podden, men ni får göra det. Så att vem skulle ni vilja rekommendera till podden?
Jag skulle rekommendera Vishalnanda. Ja. Vishalnanda har varit en, och Swati Cosmetics har varit en kund till oss i många år, och riktigt grym entreprenör som har startat bolag, sålt bolag och nu driver Swati Cosmetics.
Coolt, du får fixa ett intro sen. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
Det är via LinkedIn, Aydin Rezai och Leon Reyes. Eller så kan du mejla oss. Du kan mejla till mig på leon@exposure.se.
Och vi kommer att länka allting i show notes. Så gå in i show notes så kan ni läsa eller kontakta allihopa, Julia och Jessica och er två, på ett väldigt, väldigt enkelt sätt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på linkan. Skicka ett DM på linkan. Sök på Björn Pålmars Bänge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Ge oss en 5-star rating på Podcaster. Och sen en till 5-star rating i Spotify. Och sen får du jättegärna följa oss på YouTube och ge oss en tumme upp på videon på YouTube. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är en fantastisk finansiell plattform. Det är typ som att ha en intern CFO. Där kan man forecasta sin likviditet. Man kan fixa krediter till marketing spend. Man kan fixa krediter till att köpa in fler produkter. Man kan skapa en massa kort så att man har stenkoll på sina olika kostnadsposter och så vidare. Så att gå in på juni.co. Vi använder det i alla våra bolag. Det är en fantastisk plattform. Missa inte det. juni.co. Jag vill också tacka Mikael Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
Hej! Fan, den där var, den där inövad alltså. Den där,
jävlar. Det är ett jävla outro alltså. Fan, det är mycket text som jag kommer ihåg i huvudet. Alltså.